God morgon, kära församling. Jag ska predika idag utifrån Apostlagärningarna 17, tänkte jag. Det är en text där Paulus missionerar. Han åker till först Thessaloniki och gör en grej där. Och sen till Berea, en annan stad, lite längre bort. Och så vill jag titta lite på hur, om vi kan lära oss någonting av hur han gjorde. Helt enkelt. Men jag vill börja och inleda med hur jag gjorde när jag var ny kristen, om man säger så, eller aktiv kristen åtminstone. Det var 20 år sedan och 30 kilo sedan ungefär, någonstans vid 18, 19 års, 20 års ålder, jag vet inte riktigt, någonstans där i krokarna, ung, brinnande lärjunge liksom, så, ungefär så. Då bodde jag i Linköping, gick bibelskola. Och så var det varje fredag så var det en buss uppställd mellan de två torgen i Linköping. Varje fredag kväll. För där gick man mellan krogarna. Helt enkelt. Det är så Linköping är uppbyggt kring två torg. Och när jag var, innan jag blev, liksom, jag bodde ju i Linköping, innan jag blev mötte Jesus. Så då gick jag där mellan krogarna och tyckte att den här Jesusbussen, som vi kallade den, var så oerhört töntig, minns jag. Där stod det liksom glada pingstvänner och skulle dela ut kaffe och bullar. Och ni kan ju tänka er, föreställa er hur man, när man går där mellan krogarna, uppfattar det. Liksom. Men när jag mötte Jesus så förstod jag hur bra det är att stå där och dela ut kaffe och bullar. Så jag gjorde det. Tillbaka till brottsplatsen liksom. Och så skulle man då försöka berätta om Jesus för de som ville stanna och dricka kaffe. Och så kom det en kurd. Det var ju länge sedan. Han berättade han hade krigat mot Saddam Hussein och såna här grejer. Så det var liksom, ja, men så hade han fått fly till Sverige och så. Han var muslim. Och så kom han till Jesusbussen där och liksom, ja, jag vet inte varför han kom dit. Han ville väl prata, eller så ville han, såg han att det fanns kaffebullar och tyckte det var en bra idé. Ja, men så började jag snacka med han. Vi var ungefär lika gamla liksom. Så allt eftersom samtalet gick så började vi prata om Jesus. Och då berättade jag för han att Mohammed är ju död och Jesus lever. Och Allah, som du tror på, han är ju en demon. Och min gud är liksom den riktiga guden. Och sen såg jag hur hans ögonfärg bytte från brun till svart. Och man kunde se hur ilskan i honom nästan höll på. Och att han såg mig som Saddam Hussein helt plötsligt. Och jag började långsamt och säkert inse att någonting gjorde jag fel här. Han ville inte prata mer och det var bara, han gick och han blev arg och sen var det inte mer med det. Och sen har man tänkt liksom, vad gjorde jag för fel? Och jag tror jag insett några saker i alla fall. Man ska inte kanske förolämpa människor på det sättet jag gjorde. Och skulle jag träffa honom idag skulle jag ju be om ursäkt liksom. Men man lär sig av sina misstag. Men nu ska vi, så gjorde Christian, så evangeliserade jag när jag var ung och dum. Men nu ska vi titta lite på Paulus. För här tror jag man kan lära sig någonting på riktigt. Jag tror att det finns en medvetenhet i hur han gjorde. Så vi ska läsa tillsammans kapitel 17 i Apostlagärningarna, vers 1-4 börjar vi med. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade. Och under tre sabbatar samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Den Jesus som jag predikar för er, han är Messias." Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Ser ni vad jag ser i den här texten? Vi får se, kanske efteråt. Men wow, liksom. Här är ju metoden. Vi ska gå igenom det här steg för steg, så får vi se om ni också ser det. Först ser jag att han tog vägen över Amfipolis, Apollonia, och kom till Thessalonika. Varför stannar han inte i Amfipolis? Har ni tänkt på det? Varför går han förbi? Det var ju så här, det fanns en väg som gick från Greklands västkust till Istanbul, som är idag då, Konstantinopel, eller vad det hette på den tiden. En jättelång väg över hela Grekland ända bort liksom. Och så var det en stad mellan en dags mellanrum eller någonting liksom. Och så är han på väg där då, från någonstans ifrån. Och så passerar han flera städer, som är också ganska stora. Och kommer till Thessalonika. Varför då? Kan man undra. Det jag har lärt mig då, det är att Thessalonika var huvudstad i den regionen. Det är som att han gick mellan Göteborg och Stockholm liksom. Och passerade liksom Västerås, Örebro, vad det kan vara. Men han skulle till Stockholm. För han visste, det är huvudstaden. Det är något där tror jag som han är medveten om, att han ska söka upp vissa ställen liksom, för att det här är en viktig stad, det här är en viktig plats där mycket utgår från, där det finns mycket kontakter, mycket handel och allt vad det kan vara. Jag tror han tänkte så, medvetet. Sen ser vi att i vers 2, till dem gick Paulus som han brukade. Han verkar alltså haft någon slags strategi. Han brukade göra så här. Och vi ska se här, om jag delar upp den i några olika punkter. För det första så gick han till judarna, står det. Det brukade han göra. Varför då? Kanske för att han själv var jude. Han kunde deras språk. Han visste att de här kan Bibeln, alltså Gamla testamentet då. De kan, om jag börjar prata om Messias, då kommer de veta på ett ungefär vad det är jag pratar om. De har en viss förkunskap. Vi tillhör samma folk. De tror på Gud och så vidare. Men också tror jag rent principiellt så står det, säger Jesus, evangeliet ska komma till judarna först och sen till grekerna eller hedningarna. Så jag tror han hade en medveten strategi. Vad kan du lära dig av det? Vilka ska du gå till först, så att säga? Om du får lära dig någonting från Paulus. Gå dit där man känner sig hemma. Det är en bra början. Prata med dem som pratar som du, som förstår. Alltså, så att ni kan prata tillsammans. Jag tror att det är ingen dum idé. Jag säger inte att det måste vara så. Men jag tror att Paulus kan lära oss någonting av det. Gå till dem som du känner, som du kan prata med på ett begripligt sätt. Liksom. Börja inte med att gå till något helt annat ställe och liksom göra dig helt oförstådd och så att det slutar med att du förelämpar folk liksom, och de blir arga på dig eller någonting sånt. Det är, ja, börja med dem du kanske har en relation till. Nummer två. Jag har tittat på de grekiska grundorden. Jag vet inte om ni ser så långt, men jag har strykit under ordet samtalade. På grekiska står det dialog. Dialogos eller någonting, jag vet inte. Men ordet är dialog. Han förde dialog. Ungefär som jag försöker göra med er ibland. Alltså när vi har, ja men som exempelvis, vi hade bibelstudium i torsdags. Då hade vi dialog. Liksom, jag säger någonting, tar fram ett bibelord. Vi diskuterar, vad kan det betyda och sådär. Att föra dialog med de man försöker berätta om Jesus för. Är en metod som Paulus använde sig av. Som man brukar använda. Nummer tre. Paulus utgick ifrån skrifterna. Det var inte så att han berättade att jag har skrivit en ny bok. Den ska vi prata utifrån. Liksom. Utan nej, han gick till Bibeln när han pratade om Jesus, Messias. Och vilken bibel hade judarna? Torah, säger Josef. Torah, det är korrekt, men inte helt korrekt. Det är Moseböckerna. Det hade de. De hade Gamla testamentet, kan vi säga. Tanach, som det heter på hebreiska. De hade liksom skrifterna, Moseböckerna, profeterna, psalmerna, allt det där. Det var liksom, Skulle du kunna berätta om Jesus utifrån Gamla testamentet? För det verkar vara det han gjorde. Vad skulle du säga då? Om du skulle få stå inför en samling människor eller föra dialog med några och du ska berätta om Jesus och du utgår från skrifterna och det är alltså Gamla testamentet som han utgick ifrån. Vad skulle du säga då om Messias? Om du bara hade Gamla testamentet? Någon som har en aning? Ja. Jesaja 53 skulle du läsa om att Messias ska vara den lidande tjänaren. Psalm 22, Herren är min herde. Det är 23, precis. Psalm 22 är den psalmen han säger på korset. Precis. Min Gud, var är du? Mm. Den är ju perfekt. Ja. Jesaja kapitel 40. Och där står det, det kan jag inte i huvudet. Jag behöver inte läsa hela kapitlet, men någonting. Att han ska komma. Ni känner till det här bibelordet om att det ska komma en fridsförste. Kanske man skulle prata om. Ja, vi har en till här. Hela tredje Moseboken. Det är ju intressant. Ja, vi ska inte fastna i det. Men bara så att ni förstår liksom hur han gjorde. Hur Paulus gjorde. Vi har ju Nya testamentet så det är ju lite lättare för oss. Men om man bara fick utgå från skrifterna för Paulus så var ju det Gamla testamentet. Och då, det gjorde han tydligen då. Och vad gjorde han sen då? Jo, det står att han förklarade i bibelordet. Om man tittar på det ordet så står det, betyder det öppnade. I bemärkelsen man öppnar till exempel en dörr och visar vad som finns på andra sidan. Det gjorde han. Har ni gått husesyn någon gång? Har ni kommit hem till någon och ska äta middag eller någonting? Och så har man aldrig varit hemma hos dem förut. Så då kanske någon medan maten lagas. Nu ska vi gå runt och visa huset liksom. Någon som har gjort det? Ja, det är ganska vanligt i vår kultur. Man liksom, här vardagsrummet. Här är, så går vi upp för trappan. Och stänger man dörren till sovrummet. Och så går man liksom, ni vet, husesyn. Den bilden får jag när Paulus öppnar skrifterna för judarna. De har läst det här i hur många gånger som helst naturligtvis. Men de har inte sett det Paulus förkunnar nu. Så han öppnar för dem en dörr liksom. Här står det om Messias på det här sättet och så vidare. Ja. Det är någonting också att tänka på. Du kanske, när du pratar med någon om din tro eller vill dela någonting, prova att tänk så här liksom. För att jag är förvånad över hur ofta man kan öppna liksom. Till exempel om du säger att du är pingstvän, då kommer de tänka en massa konstiga saker om dig. Men om ni börjar prata om vad det faktiskt innebär att vara pingstvän, så aha, kommer de nog säga då. Det var inte alls vad jag trodde. Då har du öppnat liksom. Sen går Paulus vidare och presenterade bevis. Det är nämligen det ordet som används, kan man säga, när det står att han visade att Messias måste lida och uppstå. Och här, det ordet som i grundtexten där, det är samma ord som används när en jurist eller åklagare eller något sånt presenterar bevis i en domstol. Det gjorde Paulus för judarna i Thessalonika. Han, inte bara att han berättade så här är, så här tror jag, eller så här, utan han verkligen gick till skriften. Som Kurt sa, han slog upp Jesaja 53, förmodar jag då. Och så här ser ni att Jesus, eller Messias, skulle lida. Där står det. Sen gick han till Psalm 22. Och så står det så här och så här om Messias. Han verkligen gick till grunden och bevisade. Som en jurist liksom. Sitt fall. Och sen till sist. Det står att han proklamerade Kristus. Alltså i grundtexten där det står, den är Jesus som jag predikar. Då står det att han proklamerar. Vad är proklamera egentligen? Jo, det var någonting som romarna höll på med. Det var ett sätt för dem att komma ut med information. Alltså till exempel, om den romerska armén hade vunnit en stor seger, då kunde man, det kom en romersk tjänsteman eller någonting till stadens torg. Och så ställde han sig på någon grej eller någonting. Och så proklamerade han, alltså han ropade ut till stadens befolkning att Rom har vunnit en seger. Så att de fick veta, de hade inte nyhetstidningar och såna här grejer, utan det var det sättet som de fick veta stora viktiga saker. Eller man kunde proklamera att den romerska kejsaren ska komma till vår stad om en vecka. Det proklamerar man ut till stadens befolkning på det sättet. Det var så de fick sina nyheter, så att säga. Paulus, vad gjorde han då? Jo, han proklamerade Kristus. Jag vet inte om han ställde sig på en låda lite symboliskt, men han berättade liksom för folket, Jesus är Messias. Han har kommit. Och så vidare och så vidare. Vad kan du lära dig av det då? Nej, jag vet inte. Men att försöka berätta ändå. Jag vet inte om Paulus använder just den här sifferordningen. Men någon gång liksom berättat. Ja, men jag tror på Jesus. Jag tror verkligen att han har kommit för att frälsa mig. Alltså stanna inte någonstans med att bara bläddra i Bibeln. Utan berätta också att han har förvandlat mitt liv. Jesus är min herre. Och han kan bli din också. Så gjorde Paulus. Och sen också en viktig sak som vi inte får glömma. Till dem gick Paulus som han brukade och under 3 sabbater samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, den är Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Det är 2 saker här som är genomgående. Han visade vem Jesus är och vad han har gjort. Han är Messias och han har dött för din skull. Det är liksom en grund också i budskapet, i själva innehållet. Om man tittar på innehållet och inte bara metoden. Vem är Jesus skulle du säga? Ska vi bekänna vår tro en liten stund här? Vem är Jesus?
Världens frälsare.
Världens frälsare. Han är Guds son. Han är din herre. Han är kungars kung. Jag hörde någon här, men jag... Han är Messias. Fridens prins. Guds son. Ja. Jag tror att han försökte berätta det liksom. Jesus är herre. Och han är konungars konung. Han är så vidare och så vidare. Vad har Jesus gjort?
Han har försonat
oss. Vad har han gjort mer då? Han har frälst oss. Amen. Han har botat de sjuka. Frihet från de fångna. Uppstått. Gett oss hopp. Öppnat vägen till Fadern. Mm. Ja, men vi skulle kunna hålla på hela förmiddagen här. Vad han har gjort. Ja, men det är ju underbart. Alltså att visa vad Jesus har gjort. Jag tänker att dels utifrån skriften. Sen kan man ta ett steg vidare och säga. Vad har Jesus gjort för mig i mitt liv? Då blir det ett vittnesbörd också. Han har frälst mig, har han gjort naturligtvis, men han har tagit mig från krogarna på Linköpings torg till Jesusbussen. Han har liksom gjort något i mitt liv. Han har helat en kota i min rygg och så vidare. Man kan liksom hålla på sådär. Han har gjort saker i mitt liv också. Vi ska se vad som händer då. Efter att han har hållit på så här med sin fantastiska metod. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen." Och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs de. Ja, jag vill att vi ska fastna vid ordet avundsjuka. Jag gillar att kolla i de grekiska grundtexterna. Och där det står avundsjuk, där står det zelot. Det är ordet för som översätts till avundsjuk. Nu ska jag krångla till det lite för det här. Det fanns 4 judiska grupperingar på Jesu tid. Kan ni nämna 2 av dem så är ni duktiga? Fariséerna. 5 förresten fanns det, kom på nu. Fariséerna. Saddukeer. Zeloter, precis. Herodianer. Okej, 6 blir det nu. Esséer. Och den 6. Det är lite efterhandskonstruktion kanske, men messianer. Det vill säga Jesus troende judar. De här 6 olika grupperna fanns. Zeloter, vilka var de då? Jo, det var alltså om fariséerna var de som ville gå tillbaka till Bibeln. Saddukeerna var de som ville hålla sig vid templet. Essenerna, de ville gå ut i öknen och leva avskilda från världen. Messianerna, det var de som ville följa Jesus. Zeloterna, det var de som ville, alltså egentligen terrorister, som ville döda romarna och köra ut dem med våld. Och de blev kända för att de hade, brukade ha en kniv, hugga ihjäl romare eller någonting, jag vet inte. Så det här är en bild på en zelot, liksom. De var kända för sin kniv. Man skulle lika gärna kunna översätta att judarna blev zelotiska. Alltså de hade ju, romarna är ganska bra på våld, så det var inte så lyckat deras försök till uppror. Så de har varit nedslagna, men då och då ploppar det upp liksom det här zelotiska. Liksom. Nu ska vi döda dem. Liksom. Köra bort romarna eller vilka det nu är som de vill ha bort. Och de blev lite sådär. När Paulus undervisade, nej, det här stämmer inte med Bibeln, tyckte de. Messias ska vara en krigare. Han ska köra ut romarna. Vi ska inte bli vänner med romarna. De kan inte bli frälsta. Vi ska döda dem liksom. Typ den reaktionen verkar de ha fått. Och de blir så arga på Paulus så de vill köra bort Paulus eller ställa till liksom upplopp och oroligheter. Zeloterna kunde inte acceptera Paulus undervisning. Har du varit sån någon gång? När du läst Bibeln. Och så kommer det till, det står så tydligt om det här. Men du kan inte acceptera det. Du ställer hellre till oreda än att ta emot det som står. Liksom. Det är liksom den lite zelotiska i oss. Som jag tror alla vi människor brottas med ibland. Acceptera inte liksom allt. Då gäller det att ödmjuka sig. Och inte göra som zeloterna och försöka köra bort Paulus. Utan okej, jag böjer mig inför att jag förstår inte det här. Jag lämnar det till framtida insikter. Men nu får jag släppa det. Men jag accepterar att det är Guds ord, men jag låter det vara en tid. Liksom, för jag kan inte ta in det här just nu. Det tycker jag är en bättre reaktion om man inte håller med Paulus till exempel. Men de körde i alla fall iväg Paulus. Och för att inte bli för långrandig så går jag vidare. Jag skulle kunna snacka nämligen länge om det här. Behovet av omvändelse och hur man ska göra med det. Men jag vill titta på i avslutningen här nu. Församlingen i Berea. För då står det så här. Redan samma natt skickar bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Nu ska vi se. I Thessalonika då såg vi hur Paulus förde ut evangeliet. Nu ska vi se hur judarna i Berea tar emot evangeliet. De är lite mer föredömliga än i Thessalonika. Nummer 1. De tog emot Guds ord, står det. Det här är, kan man säga, samma tanke som när du får en present, när du får en julklapp, så tar du emot den. Det är samma sak. De tog emot Guds ord. Eller som det ordet används också, när man tar emot en gäst i sitt hem. Man tar emot någon liksom. Man välkomnar den in i ens hem. Det är det som bergianerna, eller vad man ska kalla dem, gjorde. De tog emot Guds ord. Sen står det att de tog emot med all villighet. Vad betyder det då? Jo, tänk dig att du är på en restaurang med ett stort sällskap. Och så säger någon i början så här, av middagen: beställ vad ni vill, jag betalar. Det är den sortens villighet liksom. Att man villig och beredd att jag fixar det här. Skriv upp allt på mig, jag tar hand om det här. Den sortens villighet hade bergianerna. Lite som att säga till Paulus här: vi tror på dig. Det du säger, vi tror att det stämmer. Vi är öppna för det här. Vi lär oss mer liksom. Vi accepterar dig som undervisare på något sätt. Vi tar emot det här. Vi ska bara se att det är bekräftat i Bibeln, men vi accepterar. Eller som att säga liksom, om du jobbar på något ställe och så ska man starta ett projekt och du anmäler dig frivillig: jag leder det här. Jag fixar det här. Krävs det övertid så ställer jag upp liksom. Krävs det och det så, ja, men jag fixar det. Jag kommer ro detta i hamn liksom. Jag är villig. Lite den inställningen hade bergianerna. Där tror jag man kan lära sig någonting. Det säger jag nu, för jag är ju pastor i den här församlingen. Nästa gång jag frågar: vill du bli en fixa med söndagsskolan? Vill du? Nej, jag skojar bara. Men det är en skön inställning som jag tror man kan ändå se att den är god, den inställningen. Det är klart jag ställer upp. Det är klart jag gör det. Det är klart jag får inte gå till överdrift så att man blir utbränd, men en sorts villighet att få tjäna Gud och få ta emot Guds ord är ändå bra i grunden. Nummer tre. Det står att de forskade i skrifterna. Det är ju inte fel. Här, det ord som används, nu hade de inte bilar på den tiden, men när jag försökte greppa det här ordet, att forska, har ni varit på en bilbesiktning någon gång? För där tror jag, där ser vi vad det här ordet handlar om. Det är som en bilbesiktare som har en lista. Och så kör du dit din bil och så ger du han nycklarna och så ska han kontrollera att allt stämmer på din bil. Han kollar lyserna, han kollar bromsarna, han kollar däcken och så bockar han av om det är godkänt. Det är vad bergianerna gjorde med Guds ord, eller med Paulus undervisning. Det är som att de hade liksom skriften då framför sig. Och så Paulus undervisade att Jesus måste lida och dö. Jaha, det har vi inte hört att Messias måste göra. Men okej, vi tittar i vårt formulär i skriften liksom. Ja, men det står ju så i Jesaja 53. Ja, men vi bockar av den. Det stämmer. Och så nästa undervisning Paulus sa: ja, men vi kollar om det här stämmer. En bilbesiktning helt enkelt gjorde de. Eller en bibelbesiktning kanske man till och med kan säga. De verkligen gick in för att kontrollera att det Paulus sa stämde. Det är det värsta en predikant vet, kan jag berätta för er. När det kommer någon efteråt och har en bibel i handen liksom. Och, ja, Christian, står det verkligen så? Och så börjar man där och få förklara sig. Det är inte fel egentligen, objektivt sett, även om det är jobbigt för en predikant. Men det så gjorde de. Och så till sist här, nummer fyra. Dagligen samlades de för att forska i skrifterna. Det kan man också lära sig någonting av. Bibeln är inte bara en bok som, okej, vi läste den en gång, vi accepterar budskapet och sen så låter vi den ligga och damma. Utan dagligen liksom. Det är en bok som man lever med på något sätt varje dag. Låter den få påverka ens liv på olika sätt. Jag måste säga att församlingen i Berea var bra. Alltså, skön inställning de hade. Det tar jag emot. Liksom. Det där är bra. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att tala om som förebilder. Jag tror att det finns med i Bibeln av en anledning. För att vi ska lära oss någonting från dem. Avslutningsvis. så vill jag, ja, lite, ni har några sammanfattande tankar där, men jag tror vi har förstått poängen liksom. Vikten av att helt enkelt gå ut, gå vidare, gå och berätta om Jesus, sprid Guds rike, för dialog, berätta om Jesus, presentera bevis. Blir det förföljelse, se det inte som en motgång, se det som en chans att komma till ett nytt ställe liksom. Gud kan vända allt till någonting bättre, till någonting positivt. Ta emot Guds ord. Ta emot det så som berianerna gjorde. Och sen, ja, säger att jag ska bygga ett lokalt ledarskap. Alltså, som, det är också en bra avslutande poäng. När Paulus hela tiden var tvungen att fly vidare, så stod det ju att han lämnade Silas kvar. Till exempel. Det är också en bra inställning. Liksom. Bygg det lokala ledarskapet. Och så far aposteln vidare hela tiden till nästa ställe. Men det viktiga är det lokala ledarskapet. Så att man inte blir beroende av Paulus. Det tycker jag var en del goda tankar vi kan lära oss från apostlagärningarna 17. Vi ska be att vi kan få ta in det här i vårt hjärta också. Att få landa i vårt hjärta och bli verkligt i våra liv är ju viktigt också. Så vi ber att ta emot liksom, i ditt hjärta det du vill ta emot, det du är redo för.